Podplay.
Innan det här avsnittet börjar så vill jag bara berätta att det här är del två av Jeanettes berättelse.
Jag beslutar mig för att lämna honom, men jag sitter ju i ett annat land. Och jag förstår ju att det här är ju, ja, vad ska jag göra, liksom, hur ska det här nu gå till? När jag säger att jag ska lämna honom, jag har kontakt med mina föräldrar hemma. Min pappa flyger över med en av våra bästa, eller hans bästa vänner, som är min extra pappa. De sätter sig på ett plan och flyger över. Men jag berättar då för min man att jag ställer egentligen en fråga till honom. Jag bara, du behandlar oss illa, vad vill du egentligen? Vill du skilja dig? Är det det du vill? Och så säger han, jo det vill jag. Ja, men bra, men då packar du din väska och så flyttar du nu. Och han tog en väska och flyttar, eller åker iväg. Och då åker han ju, eftersom han hade filialer då i det här landet också, så han åker ju upp till sitt ett ställe där han har ett av företagen då. Och sen så kontaktar jag några vänner för att jag behöver få hjälp med advokat då. Hur det ska, egentligen inte att skaffa en advokat, utan mer att förhöra hur går det till, vad gäller nu när jag sitter i ett annat land. Och det här var ju advokater i det här landet då. Så jag träffar en advokat och jag ställer frågor och han förklarar för mig att vi till, liksom, vi går ju under det här landets lag eftersom jag bott där så länge då. Och jag sitter ju då, vi har visum, måste man ha. Och jag är ju under hans visum, så jag själv, skiljer vi oss så har jag inget visum. Och då åker jag ju ut ur landet. Men barnen kommer alltid ha ett visum under honom. Och då tänker jag måste ju, om jag ska lämna landet så måste jag ju kunna, eller jag måste ju, ja, jag kommer ju få lämna landet, men då behöver jag ju ha med mig barnen. Men jag hade ju inte heller valt, jag hade ju inte bestämt egentligen om jag skulle lämna landet eller inte. Men den här advokaten som jag ställde frågor till, det kostar ju jättemycket pengar att ha advokat i det här landet. Jag fick låna pengar av min kompisar. Ställde upp och lånade ut pengar till mig. Mina föräldrar lånade ut pengar till mig. Och då så blir man ju då delgiven ett skils. Jag fyllde i skilsmässopapperna och ville skilja mig. Och så tänkte jag, och där i det landet så är det så att man måste, när man skiljer sig så måste man, om man vill ha tillbaka sitt flicknamn så måste man skriva in det i skilsmässoansökan. Annars får man inte det. Och tänkte, ja men det ska jag göra. Så tänkte jag, ska jag göra det här? Kommer bli så liv om det här namnet då? Det liksom var det jag tänkte. Inte skilsmässan i sig tänkte jag väl inte. Men just det här att jag skulle byta tillbaka till mitt namn. Och sen så blir han ju delgiven de här papperna då. Och då blir han ju helt galen. Skulle jag vilja säga. Han kommer ju hem. Han rusar in i huset. Han skriker på mig att han ska krossa mig. Han kallar mig för hora och fitta. Och han ska krossa mig. Jag ska krossa dig, din penningkåta jävla hora. Står han och skriker. Han ska ta allt ifrån mig. Han ska... Jag ska passa mig jävligt noga. Jag får ju öppna dörrarna så att folk, liksom grannar, eventuellt skulle höra. Och sen fortsätter det. Han flyttar ju då ut. Jag och barnen bor kvar i huset. Och sen börjar då skilsmässoprocessen. Och jag var ju så nedtryckt då. Psykiskt. Med allt som han sa, min pappa då och hans vän var över. Då går han bara fram till min pappa och säger så här, du ska veta att jag kallat din dotter för en penningkåt jävla hora, det står jag för. Då, och så går han bara. Och vi hamnar ju då, han har ju advokater, han har pengar. Allt står skrivet på honom. Jag har inget bankkonto. Vi hade gemensamma konton i Sverige. De rensade han allihop. Han tog alla pengar. Jag hade ju ett bankkort då som jag hade som man kunde gå och handla på. Så kunde jag stå i affären med alla barn och handla mat. Och sen ska jag betala. Finns det inga pengar på kort eller spärrat? Och då hade han spärrat det bara. Och sen kunde han sätta igång det igen. Och sen så kom jag till affären nästa gång. Då hade han spärrat det. Så att jag fick börja och jag lånade ett kreditkort av en väninna. Jag fick köpa sådana här presentkort som de har i affärerna. Ha extra i handväskan hela tiden. Jag fick be om det var något att om jag skulle lägga ut för någonting så ville jag kontanter tillbaka som jag gömde i ett kuvert och hade i ett kassaskåp hos några vänner. För jag tänkte jag måste samla ihop pengar ifall att jag kan resa därifrån eller ha extra pengar. Och jag kunde ringa då och säga att ja, nu står jag här i affären och jag kan inte betala. Då kunde han skratta bara åt mig och tycka att det var rätt åt mig. Så jag fick ju gå. Jag har gått flera gånger på restauranger med barnen och inte kunna betala. Och sen började han dök upp vid huset och han kunde ringa och skrika och gapa. Han kunde... Och till slut så var det så här att han började och säga så här, men det där har jag aldrig sagt och så där har jag aldrig sagt, det stämmer inte. Så till slut blev jag lite, gud, har han inte sagt det eller har han sagt det eller så till slut fick jag börja spela in det, inte för att spela in honom hur han let, men mer att spela in för min egen skull att, ja, men han sa ju faktiskt det här då. Och sen så hade vi ju advokater då som kostade enorma pengar. Han tyckte ju hur man skulle lösa det här var att vi skulle fortsätta vara gifta, men att det skulle finnas ett papper påskrivet att vi var skilda i ett kassaskåp som stod att jag hade inte rätt till någonting. Och sen så skulle han köpa mig ett hus som han ägde, som jag skulle bo i, och så skulle han betala en lön till mig. Det var hans plan. Sen skulle han göra vad han ville. Men det var så han ville att vi skulle lösa det. Och jag ville ju inte det såklart, för jag ville ju stå på egna ben och göra min egen grej. För då var jag beroende, för då skulle han ju kunna komma liksom, och gå som han vill och sådär. Men sen blev han så pass aggressiv så att han hotade mig. Han hotade att köra ihjäl mig när barnen sitter i bilen. Vi har suttit vid någon medadvokater då skulle försöka lösa några grejer. Då kastade han sig över bordet och bara skriker och är jättehotfull. Så han fick ju besöksförbud då. Så att han fick ju inte komma hem i hemmet. Och det gjorde han ju då. Han hade installerat 8 kameror i huset och en mikrofon. Så att var jag än var i rummet jag hittade några ställen där jag kunde sitta. Där han inte såg mig, för han satt och såg på kamerorna vad vi gjorde. Så jag tejpade för lappar för kamerorna och då kunde han ringa och säga, det är fel på en kamera. Du får fixa det. Och då hade jag satt papperslappar för kamerorna för att han inte skulle se då. Och jag visste inte att han hade en mikrofon installerad i huset då, utan det var ju de som hade installerat de här kamerorna, för jag frågade hur man kunde få bort dem. Om man kan dra ut dem på något sätt. Och då så sa han bara, men det finns ju, han har installerat en mikrofon i huset. Och då hade han satt det i ett telefonjack i köket, så fanns det en mikrofon, så han hörde allt vi sa. Och det gjorde att man blev lite paranoid och sådär. Och sen så började det rätt, han vägrade släppa iväg oss. Vi fick inte flytta hem till Sverige. Och jag skulle ju inte få någonting. Det blev enorma rättegångskostnader, advokater, förhandlingar. Jag fick sitta med videokamera i förhör som var flera timmar utan lunch, där jag fick också instruktioner om av min advokat vad jag fick säga. Jag skulle svara så det inte kunde bli några ledande frågor. Och vi höll ju på att kämpa då för att, eller jag höll på att kämpa för att få komma hem till Sverige då, för det var ju den enda lösningen. Och då ville han ju tala om vart jag skulle bo i Sverige, om jag skulle flytta hem till Sverige. Jag skulle skriva på 20 sidor långt kontrakt eller avtal, vad som skulle gälla då. Och men ändå så nekar han hela tiden, så nekar han till att vi får inte komma hem. Och där sitter jag i ett annat land, har inga rättigheter egentligen, det finns ingen hjälp för barnen. Vi alla mår jättedåligt. Och han fortsätter med sitt våld. Och det är ju framförallt psykiska våld och ekonomiska våld. Och sen helt plötsligt, och vi satt väl ett år efter jag lämnade in skilsmässan då, så säger han från en dag till en annan att jag får flytta om jag skriver på de här papperna. Och då skriver jag på papperna. Då får vi 5 dagar på oss att lämna landet. Och då har vi bott där i många år. Så barnen hinner inte säga hej då till sina kompisar. Alla mina kompisar, han har ju inga vänner kvar eller så. Alla våra vänner då, de kommer och hjälper mig att packa. Jag fick inte ta med mig någonting. Han ägde allt. Men jag skulle till slut fick jag ta med mig barnens saker då. Så att jag fick ha någon så här container. Men den fick jag inte köra upp på garageuppfarten, för det skulle förstöra den med en damm på, så jag fick ju hålla på och trixa och fixa. Hunden skulle ju genom en tull och hela den här biten då. Så att jag åker på 5 dagar, packar vi ihop så mycket vi kan och sen så reser vi till Sverige då. Och tänker att då, där kan jag nog få hjälp och skydd. Men i det land som vi bodde då, så är det ju pengar. Han har ju pengarna, så han har ju råd att driva det här. Och det är ju så, han körde ju lite uttröttningsmetoden. Gjorde inte jag som han sa, så blev det ju... Han gick ju aldrig med på någonting om man skulle förhandla eller ha diskussioner och dialoger. Vi försökte ju ha så här medlingar och det gick ju liksom inte. Vi hade ju hur många medlingar som helst. Men där är det ju advokaterna. Men advokaterna, skulle jag säga, både här i Sverige och i det här landet då, de har ju ingen i det andra landet, och det gör de nog här i Sverige också, de tänker ju på mycket är det ju pengar, de får ju betalt och de tänker inte så mycket på hur man som människa mår och har en sån här person mot dig. För jag vet liksom att det kopplar om, men du måste läsa, du måste skaffa dig utbildning om det här narcissism och psykopat. Och jag läste jag läste hur många artiklar som helst om att du kan aldrig vinna mot en narcissist. Jag tänkte så här, men vinna, rätt måste ju vara rätt. Och myndigheter kommer hjälpa och lagen kommer hjälpa. Men du kan aldrig vinna, inte ens med hjälp av myndigheter. För att de manipulerar de här myndigheterna. Och advokater, SUS och BUP till exempel, alla de här som och domare jag har suttit i rättegångar både i det här landet och i Sverige, i det andra landet, många rättegångar och blivit förnedrad, och så mår man själv så himla dåligt och det har de ingen kunskap om. Att man, som jag gick ju terapi då samtidigt, och de sa att jag hade sån här posttraumatisk stress, och jag tänkte det har jag väl inte, men nu efterhand så förstår jag det, men jag kunde inte fatta beslut, som idag tänker jag så här, men det var väl bara fatta, men det gick inte, för det fanns en vägg i min hjärna, jag måste säga fatta det här beslutet, men jag kunde inte, säg bara ja. Men det gick inte. Det blev liksom, för jag var för rädd. Jag visste inte vad, om jag säger det här, vad får det för konsekvenser då? Och när vi, och i det här landet som vi bodde, så advokaterna styr ju och domarna styr ju allt. Och man har, som kvinna har man, skulle jag säga, ingen chans. Och har du inte pengar har du liksom ingen chans. Man kan inte vinna mot en sån här person. Eller vinna, men att det ska bli rättvisa då. Då. Och när vi kom hem till Sverige så fick jag, då hade jag skrivit på ett avtal att jag skulle få bo i min hemort, i mina föräldrars hus. Och sen så skulle jag flytta upp och bo i ett hus där vi hade flyttat ifrån då. Eller där vi bodde i Sverige innan vi flyttade. Jag ville ju inte det, utan jag ville ju bo kvar. Det är ju ganska jobbigt att flytta. Och så mår man jättedåligt och barnen mår jättedåligt. Då tänker jag att jag ska få hjälp av svenska myndigheter när man kommer till Sverige. Det blir, när vi flyttar till Sverige, barnen är jätteglada och det är liksom fritt och det är som kalvar på grönbete nästan om man jämför med andra land. De kan ju cykla överallt och de kunde liksom, ja men en helt annan frihet. Och vi är väl här inne, var hemma i några månader, då lämnar han in en skilsmässa i Sverige fast det pågår en skilsmässa i andra landet. Så kör han ett dubbelspel där. Så att, och jag får flyga över till det här landet, sitta i rättegångar, vet inte om jag kommer hem, vet inte när jag kommer hem, får flyga tillbaka. Svenska myndigheter gör ingenting. Det blir orosanmälningar på min exman. SOS blir inkopplade. BUP blir inkopplade. Han får inte träffa barnen under ett tag eller under en viss period, och han får då, om han ska träffa dem, för det var under bevakade omständigheter då. Och när man möter, när det blir såna här orosanmälningar, för de här avtalen som man har skrivit på, de följer ju inte han. Jag ska ju följa dem, men han följer ju inte någonting med att betala kanske underhåll eller göra vissa saker, umgänge med barn. Han kommer inte, han dök ju inte upp, och han cancellerar i sista minuten. Men så skulle han ha umgänge, och då så gör skolan en orosanmälning på barnen då. Och då hamnar man ju vid SOS. Jag själv går vid, fick rekommendation att gå till Kvinnofrid och fick kontakt där, och de hjälpte mig, eller satt och pratade, men de själva säger också att de kan ju inte, det finns ju ingenting de kan göra med än att sitta och lyssna. Hur det går till på SOS då, det är att de här handläggarna som man får har inte kunskap. De tror att de har kunskap om hur en sån här person fungerar. Han kommer ju välklädd, vältalig, brunbränd. Han vet exakt vad han ska säga, hur han ska sköta sig, vad han ska göra. Så det tog mig ett år att övertyga dem om vad han var för typ av person, trots att det var orosanmälning efter orosanmälning efter orosanmälning på honom, så hände det ingenting. Jag ansöker då om ensam vårdnad. Familjerätten blir inblandad. De rekommenderar att jag ska få ensam vårdnad. När han har umgänge med barnen, så han sätter dem i skamvrån. Är man 11 år får man stå 11 minuter i skamvrån. Allt sånt här berättar han. Han skickar hemska brev till SOS, alltså noveller, om hur jag är som person, att jag är psykiskt sjuk, jag är manipulativ. Han beskriver min familj, vilka hemska människor de är. Han skriver hemska saker om sina barn. Han gör en orosanmälan på sin egen dotter. Vi blir kallade, vi har fått en orosanmälan, åker in, vi vet inte varför. Visar sig att han har orosanmält sin egen dotter för våld. att hon är våldsam. Och då var hon 14 år. Hon är inte våldsam. Vi har suttit i så mycket möten. De har blivit hämtade av advokater då som ska skydda dem. Sitta i polisförhör i någon bunker. När de sitter och gråter. Våra mellanson mår så dåligt. Så han vill ta livet av sig. Och myndigheterna gör ingenting. Han fortsätter och han fortsätter. Och han skickar orosanmälan på orosanmälan på mig. Där jag står medan han lämnar Sverige. Så får jag sitta i förhör efter förhör. Barnen får sitta i förhör efter förhör. De saker som man har skrivit om sina barn. Som de har sett. Och ändå så gör de ingenting. Jag fick inte ensam vårdnad. Vi har gemensam vårdnad. Han vägrade skriva på papper om, det kunde vara allt från identitetshandlingar till barnens vaccinationer. Han struntade i att betala underhåll. Han hade ju inga pengar så han skulle ju betala minimiunderhåll. Jag fick vända mig till Försäkringskassan. Medan han fortfarande själv bor i ett stort flådigt hus. Och lever ett lyxliv. Och samtidigt då så, som han... Som det här pågår i Sverige med SUS och BUP och rättegångar i Sverige, så pågår ju det i det här andra landet där vi bodde. Och han anmäler mig för avtalsbrott. Eftersom jag hade skrivit på ett avtal där jag skulle flytta ifrån där vi bodde. Till det andra stället där vi bodde innan vi flyttade. Så kunde jag ju inte göra det eftersom... Både BUP och sossarna, för barnen mådde ju dåligt. Och vi fick inte flytta. Och då har de ju rätt att ta barnen om jag skulle göra det. Så jag kunde inte flytta. Och det visste ju han. Men då anmäler han mig samtidigt som han har suttit och sagt till soss att ja, men gud, självklart så behöver de inte flytta. Jag tänker på barnens bästa och det är klart att de ska få bo kvar där. Och SOS ringer mig och säger, jo men gud, nu har vi papper på dig och han har sagt och bedyrat att du inte behöver flytta och sådär. Och då säger jag tror inte på det här. Jag tror inte på det. Och då gick det en dag. Då anmälde han mig i det landet. Och då blev jag kallad till rättegång. Jag måste ju då flyga dit. Annars gör jag inte det, sa de rätt och... hämta mig med polis, och det kan de väl inte göra i Sverige då. Så jag får ju bara kasta mig över dit då. Men och så förklarar jag, översätter papper härifrån att jag kan det han har sagt. Och domarna säger nej, vi lyssnar inte på det. Du ska minsann göra som vi säger till dig. Tro inte att du kan rymma ifrån vårt land. Förlorar det. Och en domstol i det här landet då beordrar mig och mina barn att flytta.
Du har ju nämnt tidigare i det här programmet att när du lämnade så kände du då att det var det bästa, men att du nu med facit i hand och nu i efterhand än idag då kan minna dig på att,
ja,
att du nästan ångrar att du lämnade.
Ja, men första gången han liksom när vi lämnade, ja, då när jag var höggravid och jag förlät honom och tog tillbaka honom, så tänkte jag att det hade varit lättare att gå än att stanna kvar. Men nu så i efterhand så tänker jag, med det här så tänker jag att det hade varit lättare att stanna kvar än att gå, för det här våldet fortsätter. Psykiska våldet, ekonomiska våldet fortsätter. Det är 6 år sedan snart. Och han håller på än idag. Varje dag, nästan. Det blev ju så här, när vi hamnade i svensk rättegång så beslutade ju de att vi skulle ha gemensam vårdnad. Han skulle betala minimibelopp underhåll. Och att jag var boende förälder och han skulle då ha dem vissa veckor då. Vissa lov till exempel och sådär. Och han har ju inte hållit det här avtalet, eller det är en domstolsbeslutet, men jag har heller inte drivit det, för att man har inte ork, man har inte råd. Jag har skulder upp över öronen på grund av det här. Jag fick nästan ingenting i skilsmässan. Och med barnen då så hade han ingen relation med dottern. Hon hade ingen kontakt med honom på många, många år. Och vår yngsta son hade heller ingen kontakt med honom på några år. Och mellansonen har alltid varit liksom den han har haft, liksom han vill ha haft kontakt med båda och är solidarisk och mot båda föräldrarna och sådana där saker då. Och sen så började han få kontakt med vår yngsta son. Och sen så nu då för några månader sedan så har han haft lite kontakt med våran dotter. De har träffats en gång på, jag skulle säga, 4 år kanske.
Men har du dina barn här allihopa?
Nej, det har jag inte. Utan jag har de två äldsta bor hos mig och så flyttade vår yngsta till honom. Och det och där är han nu då. Och jag har nästan ingen kontakt med honom alls. Jag får inte ha kontakt med honom. Nästan.
Vad tror du om framåt? Försöker du få hjälp med någon psykolog eller myndighet här i Sverige gällande dels det här barnet som du inte får träffa, men också allt annat som du har varit med om och det här eftervåldet som han utsätter dig för än idag?
Jag har gått vid terapeuter, har jag gjort. Nu har jag inte vänt mig till några myndigheter för att det hjälper inte. De kan inte hjälpa en. Och jag, de har inga befogenheter som de säger då, så fint. Och det är ju där problemet ligger, tycker jag. Att det är så, jag är ju inte ensam om att bli utsatt för sånt här eftervåld eller vad man nu ska säga. Det kommer aldrig upphöra. Så jag har tappat liksom lite hoppet. Eller hoppet för det, men det jag tycker är viktigt att få fram i det här, det är att myndigheter, SOS, advokater, domare, poliser måste få någon typ av utbildning så att de förstår vad det är för människor som de här personerna är, för de manipulerar ju allt och alla. Och har du pengar dessutom så har du, man har inte chans. Jag har inte chans. Jag har inte råd. Till exempel om jag skulle driva det här i en domstol så har jag inte råd med det. Och det är ju där, han har ju råd. Han kan ju fortsätta i all oändlighet. Och jag tror att det är att han har ju inte kommit, han har ju inte krossat mig än. Och det är ju fortfarande hans mål att krossa mig. Och han har ju inte lyckats göra det ännu. Och det sista tror jag som han kan göra, det är ju att ta barnen ifrån mig. För de betyder ju allt. Så jag tycker det är viktigt att få fram det här just med hur fungerar en rättegång till exempel. Vad är det för, om man har advokater, förstår de vad man har? Många av de här måste förstå att när du går igenom en sån här sak med en sån här person, en skilsmässa i sig är ju otroligt tuff för alla. För det är ju liksom på olika sätt. Men när du skiljer dig från en narcissist eller psykopat så blir det ju någonting helt annat. Och man själv jag visste ju inte hur en rättsprocess gick till. Samtidigt så skulle jag ta hand om 3 barn som mådde jättedåligt. Samtidigt skulle jag skydda mig mot min exman. Samtidigt så skulle jag lära mig sitta med advokater i 2 olika länder. Och man förstår liksom, och jag tänkte så här, ja, men om familjerätten säger att jag ska få ensam vårdnad, ja, men det känns ju jättebra. Sen får man ändå inte det i en rättegång. Då blir det ju, trots att barnen har blivit förhörda och trots att jag har blivit förhörd, och han har ju också blivit förhörd. Så jag vet inte, vad är det som krävs för att man ska få ensam vårdnad till exempel? Det skulle ju underlätta jättemycket. Jag har ju lärt mig att hitta olika sätt för att kringgå. Till exempel om barnen vill gå i terapi så måste båda föräldrarna skriva på. Han vägrade skriva på det. Då hittade jag andra sätt. Hur kan man gå tillväga för att barn ska få terapi? Och hur kan man göra för att komma in bakvägen till exempel? Om de ska ha identitetshandlingar. Nej, det gick han ju inte med på. Men pass måste de ju ha för att de ska kunna resa till honom. Så då fick jag till exempel be polisen, när vi var vid polisen, så sa, det här med ID-kort, då fick polisen ringa upp honom. Ska inte barnen ha ID-kort? Då kan han ju inte säga, då vågar han ju inte säga någonting. Ja, det är klart att man kan kryssa i, säger han då. Ja, och så får de ID-kort. Mm. Så jag har hittat olika sätt att kringgå det här, men jag tycker inte alltid att man säger till barnens bästa på det sätt som de förhör barnen, på det sätt som den här rättsprocessen har gått till, och framförallt att de inte har utbildning att hur en människa kan må. Alltså de visste ju inte att jag satt ju där med en enorm stress och mådde enormt dåligt. Men det här är ju som en business för dem, förstår vad jag menar? Att de tjänar ju pengar på det såklart. Och nu hade jag en jättebra svensk advokat som var jättebra på alla sätt. Ödmjuk och lugn och sådär. Men det är, man har liksom, man har ingen chans på något plan. Och till slut så ger man väl upp på något sätt. För det finns ingen som kan hjälpa en. Jag gick ju vid Kvinnofrid. Och så träffade jag en polis där. Och hon säger ju, även om jag har då liksom skrift och så. Så säger hon att, hon bara, det är sorgligt, men du måste nästan ha blåmärken på kroppen för att vi ska kunna göra någonting. Och eftersom han också sitter i ett annat land så kommer de ju inte åt honom. Och då tänker jag så att ett blåmärke på kroppen försvinner. Men den psykiska terrorn försvinner ju aldrig. Eller det psykiska, men att bli nedtryckt, förnedrad på alla sätt. Och det har blivit liksom, det är ju förnedrat både sexuellt, ekonomiskt, psykiskt i så många år. Och ändå kan polisen kan inte göra någonting. Till exempel. Eller han blir inte fälld. Eller han kan sitta i rättegång och säga att han sätter barnen i skamvrån, ändå får vi gemensam vårdnad. Jag vet inte, vad är det som ska till för att det ska bli någon förändring? Det tycker jag är ganska viktigt.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av